Det är en ny vecka och nytt avsnitt av vår helt fantastiska Milan Sverige-podd. Och det är jag, Therese, som vanligt, som kör med Per och Midde en vecka till innan Per sticker iväg på äventyr. Hur mår ni, grabbar?
Jo tack, det är bra. Imorgon är sista arbetsdagen och sen så sticker jag till Florens 2 veckor. Jag missar ju tyvärr Milans första hemmamatch, vilket är lite trist.
Mm. Jag mår också bra. Jag sitter dock i ett väldigt, väldigt varmt och lökigt rum hos en vän i Helsingborg. Men podden ska spelas in.
Yes. Det är därför också, kan vi säga på en gång, som Midde inte låter riktigt lika bra som han brukar. Det ekar lite mer och är ett lite mer burkigt ljud på honom. Men det löser sig ändå. Det är ingenting som vi inte klarar av, så att säga. Vart börjar vi idag i frågan? Nu känns det som att det var typ 2 veckor sedan vi spelade in sist igen, men det är det ju inte. Det var ju förra veckan vi spelade in, det var bara att det var väldigt tidigt på veckan och nu är det ganska sent på veckan. Ska vi börja med att säga det att ingen av oss faktiskt, fy skäms, såg matchen mot Inter som var i lördags. Jag var på bröllop och grabbarna var, jag tror Midde var på sin domarkurs, och Per, vad har du för ursäkt?
Jag såg MFF, så jag var på väg.
Ja,
andra äventyr.
Ja, det är ju helt okej. Okay. Jag har förresten sett någon gång, nu är det väldigt länge sedan, men att vi har fått lite kommentarer om att vi väldigt ofta har missat saker och ting. Typ matcher och så vidare. Men det går ju bara att påpeka det igen, att vi är supportrar med andra liv precis som ni. Vi är absolut inga... Det här är inte vårt jobb, så att säga. Så att det blir att vi missar ibland. Och vi missade tyvärr matchen mot Inter. Men vi har ju självfallet kollat i kapp och läst i kapp det som går. Och Midde, vill du säga några välvalda ord om din favoritspelare?
Ja, det vill jag mer än gärna. Jag kan säga hur det ser ut för mig den här matchen. Vi var väl en 40 grabbar i ett sovrum i en gymnastiksal i Ishøj i Danmark. Jag var ute och dömde just när Milan spelade. Kommer upp på rummet riktigt trött. Och då är det någon som skriker: "Vad fan, Midde? Du håller på Milan, va?" Så jag bara, svarar jag då: "Ja." "Fy fan, vilket jävla mål Mexes har gjort." Och jag tänker: "Vem annars än Mexes?" Och sen så visar de det. Och jag går helt... Alltså jag går apeshit liksom. Jag kunde knappt tro att det är sant. I och för sig är det ju Mexes, för han har visat att han kan göra snygga mål innan. Men vad ska man säga? Fantastisk prestation. Och blir ännu snyggare när jag tänker på att det är matchens enda mål mot Inter.
Jo det är svårt att ha missat det målet. Det började ju komma ut överallt sen, som på sociala medier. Jag hade också en kompis som sa till mig liksom: "Shit, kolla vilket mål Mexes har gjort." Fast på något sätt, det känns rätt coolt att jag och Midde, vi såg ett riktigt skitmål från Mexes i real life. Och sen så, han gör bara snygga mål. När vi var där, då var det ett riktigt skitmål han gjorde.
Jag säger precis som jag skrev till dig på Twitter. Försök du få in den från den vinkeln med högerfoten, så får du ett pris av mig. Och sen kan du kalla det för skitmål.
Det var knät.
Styrdes på typ 3 Verona-spelare.
Ja, det var snyggt avväg.
Men vad tänker vi annars om matchen där mot Inter? Skönt med vinst såklart. Skönt med vinst i säsongens första derby, även om säsongen inte har startat än och det bara är försäsong. Som sagt, jag har inte så mycket att säga om den matchen i och med att jag inte såg den. Men det spelades ju en match idag också. Som också ingick i den här lilla miniturneringen i Kina. Och det var ju Milan mot Real som körde. Midde, du såg inledningen på matchen.
Jag såg hela första halvlek och jag såg straffarna.
Och Per har sett hur mycket?
Jag kan säga att jag jobbade under den matchen.
Det är ju lite komplicerade tider, så jag vet inte ens om alla oss som lyssnar på oss har hunnit se de här matcherna. Eller den idag framförallt, i och med att det är vardag och det är mitt på dagen som den spelades. Men det var ju en, tycker jag, fantastisk prestation av Milan. Jag tycker att det var en otroligt rolig match att se, trots att det är som sagt försäsongsmatch. För att de här träningsmatcherna i början här, de brukar ju vara så jäkla dåliga. Men det var bra tryck på läktare och det var en otroligt bra match. Jag tycker Milan stod upp så jäkla bra. Och även om det är så som Mihailovic har sagt i efterhand, att man inte kan vara nöjd riktigt, utan att man måste hela tiden sträva för att vara bättre, och en förlust är alltid en förlust, så tycker jag att man absolut inte ska skämmas. För att, ja, vi kommer väl in på straffläggningen här vad det lider också. Men som sagt, en bra match där Milan i alla fall i första halvlek styrde otroligt bra. Är du av en annan åsikt, Midde, eller håller du med?
Nej, absolut inte. Jag tyckte att när jag såg älvorna så tänkte jag att det gäller att överleva första halvlek. Men sen så såg jag, när man väl började se matchen, det var Milan som kontrollerade. Det var Milan som hade de farligaste lägena. Jag tänkte framförallt på Antonelli där jag efter dribblingsräden. Jag trodde nästan att det var Cristiano Ronaldo, men han hade en rödsvart tröja och nummer 31 på ryggen. Och sen så Niangs chans i slutet, där efter hörnan och den här kalabaliken när han drar ett avslut. Real Madrid hade väl i princip, det var det, två skott och det var inget farligt, vad jag minns.
Nej.
I första halvlek. Jag tyckte att Milan spelade bra, man spelade som ett lag, man försvarade kollektivt och alla sprang hem. Jag tyckte om de här hemjobben Chelsea tog till exempel. Om Ronaldo kom förbi Poli eller De Chilio, då kom Chelsea hela vägen ner för att hjälpa. De var hela tiden två på realspelarna. Så jag var väldigt nöjd med det jag såg i första halvlek. Framförallt av De Jong, Antonelli, Niang. Rodrigo Eli gjorde det också väldigt bra. Bertolacci. Alltså man kan egentligen nämna alla nästan. Väldigt, väldigt nöjd med det också. Kul att se faktiskt.
Det var ju kul också att se att, som du säger, du var ju inne på Cherchi bland annat. Och det jag tänker på med honom, det är att det är kul att se att det börjar, vad ska man säga, lossna. För han har ju aldrig egentligen riktigt gjort en bra match i Milan-tröjan än. Och som du säger, han jobbar bra bakåt. Men jag börjar nästan tycka synd om honom för att han är så dålig framåt. Jag börjar nästan få lite så här. Jag vill typ ta hem han och klappa han lite på huvudet. Så att han liksom... Förstår du vad jag menar? Du som ändå absolut också såg prestationen liksom. För att det går inte för honom framåt. Jag vet inte vad det är, men han... Jag vet inte.
Men grejen är att i dagens match, något som kom... som upprepades hela tiden var att han kan göra en bra första touch. Han kan till och med göra sin gubbe. Sen så bara kommer en touch där man får bollen ifrån sig i 4-5 meter.
Mm.
Jag vet inte om du lade märke till det, men alltså det hände säkert 3-4 gånger. Han gör någonting bra och sen ska han driva bollen framåt. Det var ett kontringsläge också där han driver bollen och så kan han lägga ut den till Niang till vänster. Men så bara får han en touch som inte ska vara möjlig. Och så bara, det ser ut som att han passar hem den till realförsvararna.
Mm.
Men ja, man får väl hoppas att... jag läste en intervju med honom idag. Att han tyckte att det var bra att han jobbade hårt på försäsongen. Han var glad över att äntligen få förtroende. Han har fått glädjen tillbaka. Så det enda som återstår är väl att det lossnar för honom framåt.
Ja, du var backa. Jag läste att han hade missat en del chanser.
Jag såg ju inte andra halvlek, så jag kan inte...
Nej, jag tänkte att Therese har gjort det.
Ja, precis. Jo, jag tycker inte att han... Jag är inte jätteimponerad, ska jag säga, så här i början. Men samtidigt så är det svårt, tycker jag. Jag är lite emot att döma ut spelare. Framförallt i början och framförallt på en försäsong. Men jo, han brände en hel del. Och det var väl även han som skickade sin straff åt helvete.
Ja, den tog väl utkanten av stolpen.
Ja, precis. Men i övrigt så, nej, men jag tycker att hela laget egentligen var ganska bra. Sen är det mycket som behöver förbättras. Det är mycket som behöver filas på. Framförallt det här sista kliniska som är, som Midde är inne på också, med Cherchi, att han lägger bollen för långt framför sig. Men Niang, han fick till en hel del snygga avslut, men många av dem var för svaga eller för snea också. Det är väl det som saknas i det här laget. Och jag tänker direkt gå in på en fråga här, för att jag vet inte om den är skriven med glimten i ögat eller om den här killen faktiskt är seriös. Men han har skrivit så här: vad borde vi förbättra efter stortorsken mot Real? Och en stortorsk, det var precis som jag var inne på i början när vi pratade om den här matchen, att man, visst, man förlorade, men den här killen måste ju skämta med oss, för att den här matchen tycker jag på riktigt var, det är i och för sig den första matchen jag ser på den här försäsongen, för att skämmas lite för, eftersom att jag har haft annat för mig varje gång Milan har spelat innan. Men vad jag har läst efter de andra matcherna så har folk inte varit nöjda med spelet. Och tongångarna är ju helt andra i sociala medier vad gäller Milan efter den här matchen, så jag antar att man är bättre nu än vad man har varit tidigare. Och...
Ja.
Va?
Jag måste bara tillägga där när du är vid den frågan. Jag kan säga att jag läste den frågan 20 minuter innan avspark. Så han skrev lite med glimten i ögat innan matchen ens börjat.
Ja, okej. Ja, härligt att höra i alla fall. Men som sagt, ja, då kan man ju också jämföra där hur tongångarna gick före match och hur de går efter match. För att många var ju otroligt negativa och många Real-fans var ju otroligt positiva inför den här matchen. Och jag tycker att någonting man måste ta med sig från det här är att Milan kanske trots allt är på väg åt rätt håll. Nu ska man som sagt inte döma allt för mycket på en försäsong, men jag tycker ändå att som sagt större delen av laget var bra. Man jobbade ihop, man försvarade ihop, man försökte anfalla ihop, även om det inte var jättemånga superfarliga anfall åt något håll, ska tilläggas. Men jag tycker att det var en otroligt bra match och det här är någonting att bygga vidare på. Sen får vi väl se hur det går. Är det nästa vecka här som nästa försäsongsturnering drar igång, va? Jag har tappat bort datumen helt den här sommaren och vad det ens är för månad.
Det är måndag eller tisdag tror jag den drar igång.
Ja, exakt.
Jag måste bara tillägga en sak där till Bakas försvar, eftersom ingen av oss såg matchen mot Inter. Men jag läste om den och många, många berömde Baka i den matchen och hans inhopp där.
Mm.
Så jag såg att han skapade sig något läge själv och sådär. Enkelt från att vara stillastående bara tempoväxla sig förbi en Interback och dra ett avslut. Och många som tyckte om hans inhopp där. Sen att det inte funkade idag, ja, vad ska man säga. Men precis som man ska dra för stora växlar av den första matchen ska man inte göra det av denna heller, tycker jag.
Nej.
Han ska få tid att visa upp vad han kan. Och jag kan säga att jag tror stenhårt på Bakka i Milan. Jag tror att det är en sån typ av anfallare som passar i en klubb för Milan, oavsett vem som sitter på tränarbänken och vem som är lagkamrat.
Där är jag beredd att hålla med.
Jag måste också bara flika in med Niang. Jag hoppas verkligen att det kommer gå bra för honom, att han verkligen får till en bra säsong i Milan, för att innan har han blivit så otroligt kritiserad för att han inte lyckas hitta nätet i Milan-tröjan.
Ja.
Så har han ändå varit utlånad nu i två klubbar. Gjort en hel del mål. Och nu känns det som att han verkligen kommer få chansen.
Ja.
Så, nej, jag hoppas verkligen det kommer gå bra för honom.
Ja, Niang är väl en sån spelare som man egentligen alltid har hoppats lite extra på. Det känns som att han är en sån spelare som man tycker om rent... ja, men en sån spelare som hittar in på något vis, som man liksom håller lite nära. Och jag kan säga att efter den här matchen, och innan också, jag har alltid tyckt om Antonelli. Ända sedan hans liksom första gången han satte sin fot på Milanello överhuvudtaget, så har jag tyckt om Antonelli. Men efter den här matchen så känner jag bara, det som Midde sa, det var några spelare som stack ut lite extra där i första halvlek. Och en av dem var Antonelli. Jag tycker han är så sjukt grym. Han är en sån försvarare som vi ska vara väldigt, väldigt glada att vi har i truppen, tycker jag.
Jag tror att hans insats i första halvlek belönades av Mihailovic, för han lät honom spela en bit in på andra också, om jag inte läste helt fel.
Ja, precis.
Inte utbytt i paus. Det var han, det var
De Jong,
det var De Chilio och Diego Lopez, va? Eller något sånt.
Ja, men precis. Stämmer.
Ska sägas att många har hyllat Calabria, och det ska man absolut göra. Många ser fortfarande De Chilio som vår stora talang som borde få speltid. Trots en hel del kritik så är det många som tycker om Abate. Men jag kan säga att Antonelli har nämnts väldigt lite under den här sommaren. Jag tänker på de här drömelvan inför nästa säsong och den här grejen. I min elva platsar Antonelli med dagens ytterbackar i Milan alla dagar i veckan.
Ja, absolut. Men vad vill vi säga någonting mer om just den här matchen? Och vi ska väl kanske snudda lite vid hur bizarr straffläggningen ändå var. Den höll på otroligt länge. Jag började ångra mig där att det var jag som satt och uppdaterade den här andra halvleken på vår Facebook-sida. Och jag började ångra mig efter 6-7 straffar, så började jag ångra mig att jag valde att rapportera dem en och en. Jag hade tänkt att göra en sammanställning bara när alla var klara. Det vart lite hetsigt att bläddra mellan streamen jag hade och vår sida på Facebook och fortfarande försöka hålla koll på vilken straff det var och vem som hade satt den och inte. Men jag lyckades, och Real lyckades också. De vann ju med 10-9 till slut efter att 16-årige målvakten Donnarumma lyckades sätta sin straff rakt på Real-målvakten där. Tror ni han kände sig lite pressad, den stackars lillen?
Alltså det är ju ingen jättelätt uppgift ändå. Alltså det är ändå Real Madrid man möter. Även en träningsmatch så var han nog rätt nervös. Men jag hoppas han inte är alltför knäckt.
Jag tänkte säga det när du sa att finns det något mer att ta upp från matchen. Tänkte just nämna honom att han är 16 år, han kommer in mot Real Madrid. Nu såg inte jag andra halvlek, så jag vet inte om han gjorde några kvalificerade räddningar.
Ja.
Men han höll ju nollan i alla fall.
Ja.
Han tog en straff i viktigt skede av en världsmästare i Toni Kroos. Även fast det inte var världens bästa straff så plockade han den när Kroos kunde ha avgjort matchen. Sen så, ja, hans straff, man ser på honom att han är nervös. Det känns som att de har knappt hunnit visa reprisen på Casillas mål. Och ja, jag tänker inte på Iker Casillas utan den här nya målvakten som ju heter Casilla.
Mm.
Det är lite kul tycker jag att de var en målvakt heter Casilla när man släppt Casillas.
Ja, jag har också tänkt på det.
De hinner knappt visa repris på hans mål innan Donnarumma liksom redan stegat fram och slagit sin. Har ni tänkt på det?
Ja.
Och det är ju, han kände väl bara att han vill få det gjort så snabbt som möjligt. Men att förlora i 11:e straffomgången mot Real Madrid i en sån här match, det kan jag köpa.
Ja, absolut. Så är det ju. Tycker ni att vi ska gå vidare på lite frågor? Vi har lovat varandra på grund av lite tidspress här att vi ska försöka hålla det avsnittet hyfsat kort. Och då kanske vi bör gå vidare, för vi har ändå fått en hel del till just det här avsnittet.
Det var så på.
Ska vi kanske börja med att gå in på nu när vi ändå har pratat för säsong och hur mycket man kan förvänta sig och hur viktiga de här matcherna är eller inte är. Så har Albin Sandberg frågat om det är ett rimligt mål för säsongen att komma med till Europa League. Och vi hade även fått en annan fråga som var ungefär lite liknande här. Ja, vilken placering som är mest realistisk inför säsongen. Det är ju som sagt lite tidigt att börja döma den här truppen och sådär. Men det går ju ändå att snacka lite grann kring det här.
Alltså, jag tycker att en Europaplats är absolut realistisk. Utåt sett så talar vi klubben om att komma topp tre. Det är väl liksom huvudmålet. Men så är det, alltså det är väldigt många bitar som ska falla på plats. Det är en ny tränare, en hel del nya spelare. Det är ett nytt spelsystem som ska sättas. Så det är väldigt många faktorer som ska falla på plats som sagt. Men jag tycker absolut att man ska kunna komma topp 5 med något nyförvärv till.
Alltså jag är rädd för att det här laget ska hypas alldeles för tidigt. Visst, jag tycker att vi har värvat bra hittills. Jag tycker vi måste värva mer. Men vi ska inte glömma att även förra säsongen, fast att vi hade skitnyförvärv och sånt egentligen, snackade folk om topp 3 placering och sånt. Det är kul att vi har fått in bra spelare, man ska ha självförtroende. Men många inom klubben snackar ju till och med om utmanar om Scudetto ifall Zlatan kommer. Och det tror inte jag på. Jag personligen är nöjd om vi kommer fyra, femma och kniper en Europa League-plats. Visserligen hoppas jag innerst inne på att vi kommer topp tre och lyckas ta en Champions League-plats, men det känns tufft. Vi ska inte glömma att Napoli och Inter går också igenom ungefär samma fas som vi. Napoli värvar inte lika stort, men man har fått in Sarri som har fått värva spelare från Serie A som han tycker om. Han är en duktig tränare och han har i princip bara värvat spelare som redan spelat Serie A, som känner till ligan. Så jag tror att även de kan bli vassa i år. Sen har vi ju Juventus och Roma som varit starkare än oss de senaste tre säsongerna liksom. Så där är många lag som kommer vilja ha en av de tre toppplatserna. Och i dagsläget tycker inte jag att vi är tillräckligt bra. Visst, värvar vi Witzel, Romagnoli, Zlatan, så kanske vi kan vara med och utmana, men säsongen är lång. Jag tycker inte laget ska överhypas redan nu innan säsongen börjat.
Men det är kul att du ändå nämner de här, just de här klubbarna, för att det är ju en annan fråga också från Endrit som undrar om vad vi tror om Milans trupp i jämförelse med just Juventus, Romas och Inters. Lite det här som du var inne på, just hur mycket man egentligen kan konkurrera med dem nästa säsong.
Alltså, Juventus är ju fortfarande såklart starka för laget. Det är ju liksom ingenting att snacka om.
Det är ju många som tror att de får problem nu med tanke på vilka spelare de har förlorat.
Men jag, med tanke på vilka spelare de värvat som ersättare, så känns det som att det borde inte vara några problem. Visst att det är svårt att ersätta spelare som Pirlo, Vidal, Tevez, men man har ju värvat så bra i mitt tycke att det borde inte vara några problem. Grejen med Juventus under förra säsongen var att de var ju bra som lag och stack vissa individer ut, och Tevez avgjorde ibland med individuella prestationer, men det kan likväl Dybala göra liksom. Pogba fortfarande kvar. Sen så har de ju värvat Khedira på mittfältet. Man har ju köpt Mandzukic. Man har tagit tillbaka Simone Zaza, eller man har värvat honom. Han har väl varit delaktig eller något sånt. Så man har gått om bra spelare ändå. Jag tror att Juventus är det starkaste laget. Roma ser ut att värva Salah. Det snackas en hel del om Dzeko. Jag tror också att Roma blir starka i år. Napoli har värvat Alan från Udinese, som kan vara en av Serie A:s bästa mittfältare i mitt tycke. Sarri har fått med sig Saponara från Empoli. Ser ut att behålla de stora stjärnorna. Så det kan gå lite hur som helst.
Har du någonting att tillägga, Per?
Nej, det är väl bara att konstatera att det är väldigt tufft konkurrens om de absoluta topplatserna.
Ja, och det känns ju som att många av, även fast Juventus de senaste säsongerna har varit ganska cementerade där uppe i toppen och inte särskilt hotade, så känns det ju som att de flesta lagen som ligger på den övre halvan av tabellen har blivit, eller som låg rättare sagt eftersom att säsongen är över, men de har ju blivit otroligt mycket bättre också de här senaste säsongerna, så att man får inte glömma att det är inte bara de här topplagen som är starka och som blir bättre, utan i princip alla Serie A-lag blir bättre och bättre. Så att konkurrensen blir därmed tuffare och tuffare med tanke på hur det har sett ut för Milan de här senaste säsongerna. Så, men det är ju som sagt, det är ju sånt där också som visar sig. Det vart ju klart här i veckan, va? Hur schemat kommer att se ut för Serie A den här säsongen. Och Milan startar man hemma eller borta mot Fiorentina?
Borta, i Florens. 200-300 meter från där jag kommer bo.
Varför stannar du inte några extra dagar?
Ja, det är en hel vecka extra.
Jaha. Ja, då blir det ju lite svårare såklart. Men det är ju, förvisso så är väl det mesta, får man väl ändå säga, återigen de här senaste säsongerna, tuffa matcher för Milan. Men det är ju ändå en ganska, vad säger man, en rivstart man gör i ligan. När man börjar borta med Fiorentina, sen har man Empoli hemma och sen är det väl Inter borta derby. Men ja, i omgång 3 redan där den 13 september. Så att det gäller ju att vara taggade redan från start, eller vad säger ni?
Det känns som att Milan har ändå haft ett, hur ska man säga, att de har mött lite sämre lag oftast i början av senaste säsongerna. Så känns det som att folk nästan har räknat in poängen, alltså tagit ut med förskott. Därför tycker jag att det är bra att få ett lag som Fiorentina första omgången, för att då blir det inget sånt. Utan det är fullt fokus direkt. Jag tror inte Mihajlovic kommer att godkänna något annat än fullt fokus.
Jag tror han vill ha personlig revansch också på något sätt. Han har ju tränat Fiorentina. Mm. Det kan vara lite extra laddat från hans håll också. Och dessutom är det ju, som Per sa innan, Milan om väldigt många nya spelare. Det är klart, om man får starta i säsongens första match som nyförvärv, att man vill visa vad man går för redan i första matchen, från första minut. För att visa, och jag tycker att konkurrensen i Milan gör det väldigt mycket högre på alla positioner än tidigare. Jag tror att spelare vill visa att de förtjänar startplatsen. För presterar inte en Bacca eller Luis Adriano, så har de sett att Niang är väldigt hungrig på försäsongen. Då kan han ta deras plats. Det är samma på mittfältet med Bonaventura och Bertolacci och Poli och de här som kämpar om samma position, Montolivo. Alla måste verkligen prestera för att få spela. Jag tror att det kan höja Milan väldigt mycket. Och som Per säger, möter man ett bra lag direkt, då blir det full fokus direkt också.
Så är det ju. Ska vi se, jag sitter och filar på vilken fråga vi ska ta härnäst. David har ju skickat en fråga till oss. David som ju förhoppningsvis, om han kan, kommer att vara med oss nästa vecka. Antingen nästa eller den därpå. Vi skulle kunna ta egentligen hans fråga då, i och med att det har varit väldigt mycket, både Zlatan och Romagnoli och de här, och det har inte hänt så mycket sedan grabbarna stack iväg till Kina. Det mesta ligger ju liksom som lite grann på is. Han undrar om man bör fortsätta gå all in för en värvning av Zlatan eller om man ska rikta blicken åt andra håll. Som sagt, det här är någonting som vi egentligen skulle kunna ta upp med David när han gästar oss i podden och få hans bild av det hela också. Eller är det någonting som ni vill sätta tänderna i redan nu?
Jag känner att vi pratat rätt mycket Zlatan, och i och med att det är just David som är sugen på frågan, så vill jag gärna höra hans åsikt också och diskutera det tillsammans med honom. Så jag känner att vi sparar den frågan till nästa gång.
Då säger vi så. Jag såg en fråga lite spontant så här. Jag vet inte om den egentligen var riktad till podden eller om den mest var riktad rent till Milan Sverige. Det var på vår Twitter som jag såg det. Som vi har en väldigt duktig kille, Isak, som sköter. Och han, det var en kille där som hade frågat, nu har jag inget namn för att jag har inte frågan framför mig. Men han undrade i alla fall hur El Shaarawy kan göra så att han går från en given startplats, tror jag han uttryckte sig, i Milan, till ett lag och en liga som är mycket sämre. Vi pratade ju en hel del El Shaarawy förra veckan, i och med att det var då det var färdigt, eller om det var förra veckan till och med. Som sagt, jag har tappat bort både dagar och tider och datum och allting. Men det kom ju ett rykte, ska vi understryka att det är, att han ska ha bett Allegri om att få komma till Juventus. Han ska ha skickat ett sms till honom och frågat om det finns plats för honom, varpå Allegri ska ha svarat nej, och därför valde El Shaarawy att han skulle gå till Monaco. Vad tänkte ni när ni såg det här ryktet?
Alltså, jag vet inte riktigt om jag ens tror på det här ryktet. Alltså, det är så mycket skriverier överallt. Så man skulle ta det med rätt stor nypa salt, känner jag i alla fall.
Jag känner lite samma sak. Jag vill knyta an till den här frågan. Den här killen citerade då, eller han citerade tweeten från de här Milanello, som är, känns allvetande kring Milan. Mm. De hade då skrivit ut en intervju av Galliani, där Galliani hade sagt att klubben förklarat att för El Shaarawy att han kommer få spela till vänster på mittfältet, på tremannamittfältet. Och han hade tydligen gått med på det, men sen kom budet från Monaco och han valde att lämna. Och killen frågade att hur kan han lämna, varför tror ni att han lämnar Milan när han har en startplats? på mittfältet då för en sämre liga. Jag tror helt enkelt att han vill ha en ny utmaning. Jag tror inte han kände att han ska skolas om till en position där han inte hör hemma. Och dessutom så är inte den startplatsen så given med tanke på truppen vi har, särskilt om Witzel varvas. Jag tycker att det är bra att det finns konkurrens och ingen ska vara given. Framförallt inte en kille som gjort 4 mål på 2 säsonger, trots alla skador. Men ingen ska vara given i ett Milan, ja, tycker jag i alla fall. För det, vill vi bli stora så är det den attityden man måste ha.
Nej, jag känner också lite samma där. Varför skulle han vara så otroligt given på ett sånt tremanna mittfält? Men De Jong har en plats, Bertolacci eller Paul är en plats, och sen så ryktas ju till exempel Witzel in. Så jag vet inte om han hade fått en plats där, alltså så solklart.
Och då ska vi säga att då har man ändå en ung, fräsch José Mauri på bänken. Man har Montolivo som ändå har fotboll i sig. Man vet inte, han kanske kommer tillbaka till sin storhetstid igen på bänken. Man har Bonaventura. Man har, alltså där är gott om spelare som hade kunnat spela på den positionen, beroende på vem som spelar bakom anfallarna. Jag spelar inte Bonaventura som trequartist, då tycker jag att han är väldigt mycket mer given på tremanna mittfältet än El Shaarawy.
Har Mihailovic uttalat sig någonting om kaptensfrågan?
Inte vad jag har sett. Jag tänkte också på det. I och med att
nej,
De Jong
var... Jag läste någonting på Twitter idag att Montolivo hoppar in idag, va?
Ja, exakt. Men De Jong behöll ju...
De Jong behöll kaptensbindeln.
Exakt. Nej, jag har faktiskt inte sett om han har sagt någonting om det där. Så att det tror jag inte att han har uttalat sig kring faktiskt. Men det är ju absolut en intressant fråga att hålla lite ögonen öppna för. Vad tror ni? Det känns ju inte, tycker jag, nu är Midde inne på att ingen ska ha en given startplats. Men det känns ju som att Montolivo är väldigt långt ifrån en given startplats. Och då kan han ju inte heller agera kapten. Likaså en Abiati som ska vara efter honom är ju inte heller första målvakt längre och kan heller inte därför agera kapten. Vem är det som ska göra det, tror ni? Tror ni att det blir en De Jong som får, eller vad tror ni händer där?
Ja, det kan nog bli De Jong, men sen så låt oss säga att Zlatan kommer, då kommer ju troligtvis han få honom. Jag skulle bli förvånad om han inte skulle få honom då.
Jag hoppas på De Jong oavsett vem som kommer eller inte. För De Jong, vi snackar om givna startplatser. Han är väl så nära en given startplats som han kan komma. Det är väl egentligen bara Diego Lopez före honom i den listan. Vad gäller vilka 11 spelare som borde starta. Så skrev jag nog upp Diego Lopez först och De Jong sen. Mexes 3. Skämt åsido, men jag hoppas på det, jag. Och det känns som att i och med att han har fått vara kapten under försäsongen, han har varit första straffskytt till och med. Han var första straffskytt i det här träningsmatchen mot något av de här amatörlagen, eller vad man ska kalla det. Han tog den första straffen idag, om jag inte minns fel. Han verkar ha väldigt bra förtroende från Mihailovic. Och han är nog en sån spelare typ som Mihailovic gillar. Alltså en tuff jäkel på mittfältet liksom. Som styr laget.
Mm.
Alltså personligen känner jag nästan att Montolivo bör nog ha mer fokus på att bara komma liksom tillbaka till spel överhuvudtaget. Än att liksom, alltså jag tror att liksom en kaptensbindning kanske kan bli lite av en börda för honom. Om han, alltså att det typ tynger honom, att han känner att han måste skynda på.
Ja, förstår vad du menar. Absolut. Det finns som sagt, det är mycket som ska göras i detta Milan innan säsongen drar igång, som den ju faktiskt gör den 23 augusti för Milans del. Är det någonting som ni vill tillägga, eller börjar ni känna att vi kan runda av det här avsnittet?
Nej.
Nej, inte jag heller egentligen. Jag tänker på stackars Kvar, att han vill nog bara lägga sig efter kvällen igår. Jag kan säga att här sitter just nu, jag kan nog se Henkes hus härifrån i Helsingborg. Så om det hjälper.
Henke Larssons hus, ja. Ja, det var, ja.
Ja, men hur mår du egentligen, Per? Vi brukar ju alltid, när det vankas Malmö FF, så brukar vi ju vara flitiga på att lyfta upp dem i den här podden också.
Ja, jag har drömt mardröm om Luka Banti. Så, det kan vi säga.
Ska vi lämna det?
Det var bland de tre värsta minuterna i mitt liv. Ja. Det var tufft.
Jag minns 6 andra minuter som nog var väl. Om jag säger Istanbul så kanske det.
Ja, det var så länge sedan. Jag kommer inte ihåg den känslan. Jag var så liten då också, jag kommer inte ihåg den känslan. Nej, shit, nu blev det ännu tyngre.
Vi kanske ska försöka lämna den här podden som ju blir Pers sista på... Per är tillbaka om, vad blir det, 3 avsnitt. Ja, så vi kanske sånt. Ska försöka lämna med en lite gladare ton än den som just skapades här.
Jag har semester imorgon, så jag är glad.
Ja, men vad bra.
Man är alltid glad när man ska till talet.
Så är det ju, så är det. Men vad vill ni säga för att avsluta det här avsnittet? Mer än att Per får ha en bra resa såklart.
Grazie.
Idag tänker jag ändra min avslutningsfras för att hylla spelaren som stod för den absolut bästa prestationen idag. Jag vet, vi har nämnt några spelare som styckt ut lite extra, men detta var något utöver det bästa jag sett i den rödsvarta tröjan. Därför säger jag, Forza Matri, ciao ciao!
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 Rossonero, 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 yeah! Rossonero, rossonero, shalalala, puta! Questo è il mio rap, lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre per voi.